Tänk vad den tiden går när man har roligt. 20 år på riktigt, alltså vart for den tiden? Men här sitter jag nu, eller här sitter vi nu, för vi är många här, jag ska återkomma till det. Jag måste ju nog ha kommit mig upp i världen ändå trots allt, för när jag började satt jag i en liten dammig studio i Böle. Nu sitter jag i en stor sal med kristallkronor. Välkommen med hit till Tiljan scenen på Åbo Svenska Teater. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap. Psykotikki. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico.
Quantensprung. Salto quantico. Kvantum, det du inte visste att du ville veta.
Till alla er som bidrog till att göra Kvanthopps 20-års jubileumssändning i onsdags till en sådan fest, stort tack. Till alla som skickade in frågor, alla som var där i Åbo, både våra inbjudna experter, publiken, det var till vår stora glädje fullbokat. Alla som lyssnade och chattade, alla mina härliga YLE-kollegor och folket på Svenska Teatern som lånade ut Tiljans scen åt oss. Ett kosmiskt stort tack. Det ni nu kommer att höra är ett sammandrag av den 2 timmar långa direktsändningen. Vill ni höra den i sin helhet så finns den på YLE Arenan med bild och allt. Sändningen streamades alltså också efter att den tog slut på YLE Vega. Så där kan ni nörda ner er grundligt om ni vill ha mer. Våra eminenta experter som satt på scenen med mig var Alf Norko, professor i marinekologi vid Helsingfors universitet, Kristina Andersson, konsult och mångsysslare inom allting som heter robotik och AI, samt Jan Holmgård, Kvanthopps gamla kompis och pensionerad lärare i fysik och matematik, fortfarande aktiv som inom citat rymdtalesman i skolorna. Och med i sändningen hade vi ju också naturligtvis Nikolina Tsiliakus-Korström och Heidi Finnila. Tack också till er. Prima jobbat hörni. Men nu ska vi alltså kasta oss rakt in i onsdagskvällens stämning på Tiljans scen på Åbo Svenska Teater. Vi börjar med en fråga som kommer från Robert Runeberg. Den lyder som så här. Kan AI hjälpa oss, alltså artificiell intelligens, hjälpa oss inom citat att översätta valars och delfiners språk? Det är en väldigt fin fråga det här tycker jag. För det är ju någonting som vetenskapen har tampats med länge, att försöka tyda och tolka vad de här fina, mäktiga däggdjuren i våra hav säger, för de verkar ju ha väldigt mycket att säga. Ja, vi vänder oss till den självklara experten här. Vad säger du?
Jag ska hälsa Robert. Hej Robert. Och det har varit någon, kan du prata mer? Det har varit någon forskning nu att man kan verkligen, man kan tala med kaskelotter. De släpper ju något ljud. Ja. Och sen kan AI lyssna på det där ljudet. Och sen, men det där tolkningen, det är det. Att AI kan ju inte säga att nu har kaskelotten sagt att god dag. Men den kan, ja, fortsätta.
Och det är kanske där man kan konstatera att det, de har ju också säkert ett väldigt nyanserat språk, och både ett kroppsspråk och ett ljudspråk. Och det är ju förstås en kombination av allt det där. Och jag tror att det som begränsar är väl just det där att om man kan lära upp AI att veta vad den ska veta, vad den ska så att säga avlyssna eller vad den ska tolka. Och där vet man ju att delfiner och valar använder ju ljud för direkt kommunikation mellan individer och inom flockar. De använder ljud kollektivt, de använder ljud för födosök och annat. Så det är jättekomplext, och jag tror det är kanske mera vi som är begränsade i att förstå vad deras språk kanske handlar om, som kanske är betydligt mer avancerat än vårt.
Jag har ett tama fiskmåsar ute på stugan och de kan jag alltid tolka. De vet precis när den säger nu vill jag ha bröd eller nu vill jag ha strömming eller någonting. Men hur är det med dig? Du har ju ändå rört dig under vattnet och på det. Har du lärt dig någon, vet du, något av deras? Vet du vad de försöker säga? Eller liksom?
Nej, faktiskt inte. Jag tror att det där är nog, alltså det finns ju forskningsgrenar som jobbar kring det här med valars kommunikation. Och det som är uppenbart är att det är extremt komplicerat.
Ja.
Och det där ljudet kan dels handla om direkt kommunikation, som sagt, mellan individer, och vi vet att de har individuellt språk också. Så mycket vet man att man kan känna igen vissa individer på basen av deras ljud och så här, men att vad det du så egentligen betyder så är inte så lätt att veta.
Kan en val eller en delfin som rör sig i vattnet nere, vet du, nära Antarktis, där kanske inte finns delfiner, men valar. Kan de förstå en val uppifrån, vet du, norra Atlanten? Finns det olika dialekter?
Jag vet faktiskt inte om det finns språk för bistånd där, men att de är ju de facto, så är de där populationerna av olika vad heter det, arter och underarter, är ju ganska, de facto ganska isolerade, och man vet att de rör sig i stora sociala grupper. Ja. Man kan ju tänka sig att det blir en mycket dialekter.
Just det. Okej, okay, men bra. Tack för svaren på den här frågan. Hoppas Robert är nöjd. Nu ska vi kunna vända oss till Heidi här. Hur är det på chatten?
Som... Här kommer ju hyllningar och gratulationer.
Oj.
Förstås.
Tack.
Och det finns en signatur, en Keinussa Kikun från Uleåborg hälsar. Markus röst var det som lockade mig nästan 10 år tillbaka att lyssna på Radio Vega. Han har intressanta program varje vecka. Grattis Markus och hela gänget i studion.
No, men tack ska du ha.
Och sen här, signaturen Sys skriver: här sitter jag på min färja i Mossala i Hoots här och väntar på passagerare. Lyssnar som vanligt på radio, och ikväll verkar det bli extra festligt.
Nej, det är det nog.
Bästa kvanthoppminnet kommer här. Frågade Markus, om man innesluter hela rymden i en megapåse, så vad blir utanför? Jag vet inte om du vill svara på det nu, men att Sys skriver i alla fall så här: svaret var långt och utförligt, men fortfarande kan jag grunna på frågan. Här skulle finnas ännu en fråga.
No, vi tar en till.
Och vi tar en till, för det handlar väldigt mycket om den här tiden vi lever i med all dess information som sprids. Om varje generation säger sig vara mer medveten och mer kritiskt tänkande än den förra, varför tycks vi ändå gång på gång hamna i samma fällor av masspåverkan, förenklade narrativ och flockbeteende? Är det möjligt att kritiskt tänkande i sig alltid är beroende av sin tids verktyg och därför blir mer en illusion av framsteg än ett faktiskt skydd mot manipulation?
Det är nog intressant det här, för det är liksom, det vidrör någonting som jag tänkte. Det är på något vis, det påminner mig om min egen naivitet när jag började för 20 år sedan med det här kvanthopp, och då jag har ju jobbat alltså på Yle i 34 år sedan, och jag minns ju hur jag då tänkte att ja, då var just internet på kommande, och tänkte att nu börjar det är den här nya upplysningstiden som börjar här, att snart så har vi all information i hela världen vid våra fingerspetsar, och det demokratiserar kunskapen och samhället blir mer demokratiskt etc. och inte blev det ju riktigt så, om vi säger på det viset. Jag menar, skulle någon ha sagt då för 20 år sedan att 2025 så kommer du att helt på riktigt behöva sitta och svara på mail om att varför jorden på riktigt inte kan vara platt. På riktigt, nu återkommer jag, förlåt, jag har fått, men den här frågan, väckte den några tankar? Varför tycks vi gå genom de här cyklerna? Om ni själva ser 20 år tillbaka i tiden, var ni mera, ska vi säga, idealistiska och så här när det kommer just till mänsklighetens förmåga att undvika de här gamla fällorna och liksom på riktigt förhöja sig, höja upp sig själv. Eller har ni blivit mer cyniska eller mer hoppfulla?
Alf, jag kan börja. Jag tycker det var, kanske man har blivit lite mer cynisk, men kanske det också har med åldern att göra. Jag vet inte, men det här. Men det är ju alldeles uppenbart att vi har så mycket potentiell information lättillgänglig att vi inte behöver vara, att vi har tappat på något sätt, att vi tappat den där de kritiska rösterna där, och man vet inte sen, men det finns så mycket overflow av den här informationen att det blir svårare att sålla rätta från det som kanske är.
Ja.
Mattias.
Ja, Kristina, det här är ju lite ditt område nu också. Det har talats på sistone väldigt mycket om att internet översätts, till exempel YouTube översätts med en massa av AI-genererade kanaler som producerar nonsensvideor som inte har något mänskligt i sig. Det är bara AI-genererat stuff. Och liksom det är någon som sitter där hemma och bara säger åt AI att producera 1000 kanaler åt mig. Hur ser du själv på den här utvecklingen?
Jag är nu jätteorolig. Därför, så som du, jag också 20 år sedan, jag tänkte att oj, nu öppnas världen, att allt utbildning den är där och jag kan studera i Stanford eller någon universitet i Japan eller vad som helst. Jag tänkte att nu blir vi verkligen utbildade och vi blir så smarta och vi kan rädda hela världen och vi kan allt det här. Men nu var det forskning att ungdomar, de var inte så intresserade av utbildning mera. Den kom ut, jag hörde idag om det här, att det som är dumt är mera intresserade än som är liksom smart eller intelligent eller så där filosofisk. Och det oroar mig därför att med hjälp av AI, det är lätt att manipulera människor. Och det blir hela tiden nya såna AI-modeller som kan skala och automatisera det där, vad Ryssland till exempel gör, att den försöker hela tiden påverka människor att tänka på något sätt. Mm. Och det här när det blir skalbar och automatiserad, då är vi nog i stora problem, tycker jag.
Ja. Jag känner ibland att mina egna barn som är 16 och 18, det är svårare att lura än till exempel min mamma som är 81. Nej, jag skojar, mamma. Du vet ju nog precis missa männen om man säger som så här. Ja,
men för drygt 10 år sedan hade försökt skriva lite något rymdrelaterat intressant och lite filosofiskt, så var det en före detta elev som tog kontakt och dryftade det här att lite granna här så tangerar vi nu det här som har varit ett av problemen inom naturvetenskapsundervisningen i skolor och universitet, att man dukar fram en lösning. Man börjar därifrån, att så här är det och så här kan vi räkna ut det. Ungefär som att man lägger ett pussel, när vi får det här pusslen så förstår vi det. Att man förmedlar svar där man egentligen först borde marineras i de här frågorna och ställa de här öppna frågorna till vad det handlar om. Går vi tillbaka i tiden där, så den teknologi som man hanterar på 60-70-talet, så kunde man de facto öppna och titta och se hur den fungerar. Mm. Och så visste man, det var ju det mesta man kunde reparera. Jag menar, min förra båtmotor kunde jag reparera med vad jag hade, en skruvmejsel och en skiftnyckel, så fixade jag det. Mm. Man kunde se var fel är. Finns ju inte en chans i den teknologi vi har idag. Mm. Och då blir det också svårare, för att den här enorma kunskapsmängden som vi översköljs med gör ju att vi har två möjligheter. Vi kan stå på de här jättarnas axlar. Vi kan fortsätta på allt det vi nu har och ta det för givet. Att så här är det. Nu litar jag på allt det här. Nu går vi vidare och så fortsätter vi världen från det här vi vet. Men det krävs ju att vi verkligen vågar lita på det. Mm. Vågar vi inte lita på det där, så faller ju det här fundamentet.
Ja. Mm.
Så nu blir det ju intressant istället för att säga att ja, men du tittar på en kärna, du ser det här spektret, svartkroppsstrålningen, du vet yttemperaturen, vad det är för material där, punkt. Men istället för att fråga hur kan vi veta det och börja där.
Ja, helt sant. Ja. Det där var så bra sagt att det där kommer säkert med i puffen för någon.
Jag tackar min för detta elev.
Citat i artikeln, Jan Holmgård. Ja. Den här tycker jag är fin. Det är Marika, som är alltså 9 år gammal, skribentens dotter, som undrar det här. När kommer vi att ha robotar som kan städa hemma, som i science fiction-filmerna? Ja, Kristina, när har vi... Jag menar, finns det inte redan någon? Jag menar,
dammsugarrobotar finns, och sådana som kan städa också finns. De är inte så i allmänheten, men det finns sådana som till exempel städar på flygplatserna och hotellerna och allt det sånt. Men det blir tillsammans med de här humanoida robotar som kan göra många saker. De kan baka bullar och de kan städa och de kan hämta öl till soffan när man tittar på fotboll och allt möjligt, och de styrs ju av röst, att man säger hämta mig läsk eller någonting. Och men nu också, vi har de där dammsugarrobotarna som har blivit mycket bättre än de var. Att förr i tiden man skrattade ju dem, att om det fanns lite kattbajs där på golvet så sörde den över och sprida på golvet. Men nu är det inte så, därför att de kan också putsa. Om det finns någonting som man har spilt på golvet så den kan putsa det där också. Så att, ja, det blir nog, det är verklighet nu och det blir mera och mera. Och jag tror att här i västvärlden, åtminstone när vi tycker att vi ska ha människor från utlandet som vi tycker är bra, men inte så att de ska komma och städa i våran hemma. Jag tycker att det är robotar och de skulle kunna städa i våran hem, och de som kommer, de kunde göra någonting viktigare sen.
Hej, ska vi ta en titt på chatten, vad händer där?
Här är nog väldigt ivriga och lyckliga Kvanthopp-fans. Grattis Kvanthopp, jag fascineras av begripliga uppfinningar som propellern, skiftnyckeln och kullagret. Mm. Finns det fortfarande mekaniska uppfinningar att uppfinna?
Oj. Oh, bra fråga.
Det var signaturen Henrik FST.
Ja, nej, men alltså det där är ju bra. Jag menar, alla är så koncentrerade på att lansera den här nästa appen. Men på riktigt, ja, en ny skiftnyckel. Vad finns det sånt ännu som inte är uppfunnet? Jag menar, osthyveln typ. Det får man ändå förklara till sina utländska gäster. Det här är en osthyvel. Här är osten, så gör man så här. Såna, we don't have those at home, you know. Vi tar en snabb runda här. Jan, vad skulle ännu behövas som ingen har ännu tänkt på?
Jag kan inte tänka mig på vad ingen har tänkt på, för att det har ju ingen tänkt på. Att vi måste börja där. Men det här... eventuellt, alltså, kommer någonting att komma. För jag minns så väl när jag försökte liksom lösa någonting och konstatera, nej men vänta, det här finns ju en app för. Och tillfället när jag sen skulle sätta det här vintertäcket över båten och inte hade en hammare och tog fram telefonen och tänkte jag ladda ner en. Det tog en stund innan jag kom underfund med att vi tänker liksom på att allt vi ska ha ska vara elektroniskt på något sätt.
Ja.
Att nu finns det rum för mekaniska grejer, men som sagt, ingen har tänkt på det som ingen har tänkt på.
Nej, men nu kan du ju ladda ner en hammare till din telefonskrin och sen slå in den spiken. Det blir bara lite dyrt.
Det är väldigt dyrt.
Ja. Kristina, vad finns det för pryl som du skulle efterlysa?
Jag vet, jag är så dålig med hammare och nål och allt det där. Så att, men jag tror nog, jag ska ringa min son att oj nej, jag behöver en tavla på bänken.
Men det är jättesvårt med tavla.
Det är så svårt. Men jag tror att de där nya verktygen, de kommer till de här robotarna, därför att de ska inte använda så gammaldags hammare och gammal skruvmejsel och allt det här. Men någonting som, de har ju sina händer som är liksom människohänder, men i alla fall de ska ha sina egna, och där är verkligen plats för innovation om ni ska skapa något företag. Så nu är det dags att börja tjäna miljoner dollars här med de där nya verktygen.
Ja, industriell formgivning heter det.
Ja, precis. Det här just precis.
Designar osthyvlar och
det
saker.
Det menade jag just.
Ja. En sak som jag själv, om jag får säga också vad jag efterlyser. Jag vet, nu finns det ju säkert saker som kan göra livet lättare, men jag är framförallt glad om framförallt biltillverkare tänker om och att vi backar den där eländiga trenden med touchscreens, alltså pekskärmar i bilarna. Det finns det någonting som gör mig retar stickor på mig så är det just det här. Men vet du ska där samtidigt som du försöker få ungarna att bete sig i baksätet, ska du försöka ställa in något, vet du, luftkonditioner eller vilken submeny var det nu som... Så, knappar! Knappen, var det liksom typ någon gammal grek som uppfann knappen i tiden? Det där är en bra fråga, fast jag säger det själv också. Så. Vem uppfann knappen? Här på plats och ställe på Tiljan på Åbo Svenska Teater. Är det någon här nu som har fått några tankar i huvudet eller den kanske kom in i rummet med en tanke i huvudet? Så se, vifta med handen så kommer Nicolina fram med. Här har vi en herreman.
Nu får du börja med att säga vad du heter och sen får du ställa din fråga. Okej?
Mitt namn är Elis och jag undrar att om vitt ljus består av alla regnbågens färger är då, och alla färger har en egen våglängd, är då vitt ljus, har då vitt ljus en egen våglängd eller är det olika, eller är alla våglängder bara väldigt nära varandra?
Jättebra fråga. Mm. Tack ska du ha.
Applåder.
No, det här är ju... Jan, det här är ju din avdelning nu riktigt. Fysikläraren.
Det här är ju en kul grej som vi de facto inte har haft så länge på vår kunskapsmeny. Men Isaac Newton, han såg ju på ljuset som hade farit genom en kristallkrona, genom kristallen, och han fick det här vackra spektren och det här började fundera vad det här var. Och när det här spjältes upp i alla de här regnbågens färger, så då satte han bara ett papper eller vad han nu hade där, skar upp en liten bit och täckte för så att bara en av de här färgerna kom igenom. Och sen satte han ett nytt prisma. Om man då satte så att bara det gröna kom igenom, så försökte han dela det här gröna ljuset på nytt. Och han fick ingenting annat än att det böjde bara den här gröna ljusstrålen. Det gick inte att liksom dela upp på nytt. Och det var då som man kom in på att det finns olika karaktäristika i det här ljuset. Men det här vita ljuset innehåller nog alla våglängder. Så det är liksom ett svammelsurium av alla de våglängder som kommer där, som vi uppfattar då som vitt och det här heltäckande. Och sen är ju det här, det som vi kallar ljus, är ju bara en liten smal bit av hela det elektromagnetiska spektret. Så att vi diskuterar ju här i början så om att hur han kom på att det finns också där lite utanför det som vi ser, så finns det någonting.
Ja, hur var det nu att han satt och mätte de här, vilken temperatur de här olika färgerna hade i den här regnbågsfärgade ljusstrålen som föll på bordet. Och sen när han kom till rött så sen bara tänkte han att vi ska fortsätta. Så att den bredvid det röda och märkte att du bara, temperaturen fortsatt stiga. Och det var ju liksom infrarött då. Men det kan våra ögon inte se. Så där fanns helt tydligt någonting. Ja, och sen på andra sidan det blåa och det violetta etc. Så där finns ju sen det ultravioletta och sen om du går ännu vidare så finns det radiovågor och mikrovågor och så det är ju en del, allt det där är ju det är en, som sagt, som Jan sa, att det är en del av samma stora elektromagnetiska spektrum. Vi tar nästa. Vi tar en från min pappersbunt som vi inte hinner. Vi har inte kommit väldigt långt i den, jag beklagar, men vi får återkomma. Det här är Alfs butik nu. Och det här är en oro som säkert ganska många delar. Det handlar om havströmmarna och då uttryckligen golfströmmen. Det är Bengt Norrback som frågar, vad händer om golfströmmen stannar? Kan det kyla Europa men samtidigt värma andra delar av världen?
Och vad, ja. Ja. Ja, det är ju det talas mycket om och de facto så är det just det som skulle vara konsekvensen, det vill säga att Europa skulle bli kyligt och speciellt Nordeuropa medan andra ställen skulle bli varmare eftersom inte den där värmen skulle komma med från var den ackumuleras, det vill säga tropikerna och så. Men Golfströmmen är ju liksom en del av, nu vet jag inte vad det heter på svenska faktiskt, AMOC, alltså den här
Atlantic Meridional Overturning Current. Ja.
Current. Och det här, så det är ju en del av en större cirkulation och Golfströmmen är ju liksom en vinddriven ström. Mm. Men sen när man tittar på hela det där strömsystemet så det är alltså det där vattnet kyls av vid våra polar och sjunker ner, det blir saltigt och kallt och sen sjunker det ner för att en högre densitet.
Och sen vänder det om?
Och så vänder det om och så går det igenom, går det ner söderut igen efter att det här kommit upp med Golfströmmen. Och det här, och så håller du igång och den där cirkulationstakten är ju ganska, jag menar de facto är den ganska långsam, det tar väl hundratals år om inte. Alla havströmmar är ihopkopplade, men ja, det här har man ju forskat jättemycket i eftersom man just är oroade för om den ska avta, och vi vet att den lite håller på att avta redan nu.
Den har blivit svagare.
och det har ju att göra med också med det att det där kalla vattnet inte bildas så snabbt eftersom det också handlar om havet är salt, förutöver att det är kallt. Och när vi har mycket, när till exempel Grönlands isarna smälter så blir det lokala havsvattnet lite mindre salt. Och det här påverkar den här cirkulationen. Så de facto så har man nu precis i augusti så kommer det ut de nyaste resultaten som visar att den här AMOC, det finns ju de facto en sannolikhet att det inom de närmaste 100 åren så är den sannolikheten inte noll, den är mer än 20%.
Ja, och Golfströmmen, alltså, vi kan ju säga så mycket om den att den är ju en otroligt kraftig ström. Den bär på sig en hiskelig mängd värme som den transporterar. Och jag menar, vi skulle ju inte kunna bo här om inte den skulle finnas. Nej. Så vi ska bara vara glada för det. Men jag menar, den transporterar visst, om jag inte minns fel, någonting i stil med liksom 1 miljon kärnkraftverk. Motsvarigheten till 1 miljon kärnkraftverks värmeproduktion hit upp. Och jag menar, man kan ju se kanske hela det här, den här termohalina cirkulationen, havströmmarna, lite som centralvärmen i ett hus som transporterar omkring värme på planeten. Att om det blir propp i rören någonstans så är det okej, då kan det betyda att vi inte får upp värme i samma grad hit till oss. Men den värmen blir ju, den ska ju liksom bli någonstans, den ska ju vara någonstans och då blir då kan det
och därför blir det just alltså skillnader i det blir ännu större kontraster liksom mellan de områdena som är varma och de områdena som är kalla.
Ja.
Men här är också polarområdena jätteviktiga. Det här är en av orsakerna för att det är de som i princip är motorn för de här strömmarna, alltså polarområdena.
Ja.
Nu har vi en publikfråga.
Ja.
Berätta först vad du heter.
Jag heter Anton och jag har hört från ett ställe att det där, om månen skulle gå i två bitar så skulle det inte ha så stora effekter på oss, men jag vet nu inte helt om det skulle vara sant, så kan ni berätta som nu kanske kan hjälpa lite att vad skulle det ha för effekter då?
Bra fråga. Om månen skulle spricka i tu och bli till två månar. Först kan man kanske säga väl att om det skulle hända, jag vet inte vad det skulle vara som skulle få, men inte det är omöjligt, alltså våldsamma kosmiska kollisioner att inträffa förr. Och man tror ju att det är så som månen blev till från början, alltså att det kom en annan planet, stor planet, mindre än jorden men typ stor som Mars, och krocka med jorden och det kastade ut en sån massa bråte dit som blev att sväva runt jorden och sen förtätades det till en klimp, så där som du klumpar ihop en snöboll, tätades det till en, det som vi idag är månen. Men om månen skulle spricka i tu, det först skulle det ju hända att de skulle väl bli, det skulle inte bli som två, vet du, apelsinhalvor, du kär en apelsin i tu. Det skulle inte hållas i den formen, utan det skulle kollapsa under den här tyngden, och så skulle vi ha två någorlunda runda månar, eller hur?
Jan. Ja, tar vi allting som är liksom stor som södra Finland i material, så kommer det liksom att gravitationen kommer att krossa det här materialet då. Och vi tänker oss liksom, finns det en topp som sticker upp och någonting går sönder, så de här stenarna rullar ju nerför, alltså närmare mitten, vilket gör att det kommer att bli runt. Men sen om den spricker, den här månen, så att den är ganska nära varandra, de här bitarna, då kommer det ju liksom att fara ihop tillbaka och bilda den där igen. Men om det slås stort isär, slås sönder och bildas två klot. Intressant tanke.
Mm.
Skulle det vara liksom i 90 grader förhållande till varandra och förhållande till jorden, då skulle det ta död på tidvattnet.
Jag tänkte ju säga att du måste rodda till tidvattnet.
Ja, riktigt ordentligt.
Ja, ja, om de här två enskilda månaderna skulle vara liksom helt på motsatt sida av varandra.
Då har vi ju tidvatten i alla fall.
Ja, det skulle vi ha, ja.
För vi har ju flod på våra sidor om jorden samtidigt.
Ja. Mm.
Och det här, för egentligen så är det gravitationen på jorden är ju mycket större mellan, alltså gravitationen mellan jorden och solen.
Ja.
Långt mycket större än mellan månen och jorden.
Ja.
Men den där skillnaden mellan gravitationen från månen på den här ena sidan av jorden och på andra sidan av jorden, det är det som gör att jorden töjs. Liksom skvisar ut lite grann, så då har vi tidvattenvåg på båda sidorna, flod på båda sidorna om jorden, både bort från månen och mot månen. Mm. Men skulle vi ha den 90 grader mot varandra, ja, då såsar vi till det. Men det är säkert. Det skulle råda till tidvattnet, och med det väldigt mycket liv på jorden.
Ja. Mm.
Så skulle vi ha varit från början, har vi inte haft liv.
Men hej, hörni, våra ärade gäster ska i det här sidan också ska tackas. Kristina Andersson, Alf Norko, Jan Holmgård. Har ni några odödliga ord som ni vill avsluta med här innan vi alla styr hemåt i natten? Ni har 45 sekunder på.
Fortsätt att vara nyfikna och det här, lyssna på allt, till exempel kvanthopp. För hur i hela vida friden ska man vilja veta vad man vet, om inte man vet vad som finns att veta? Och de bästa frågorna är alltid de som föder nya sådana.
Ja. Och där i början jag sa att det där forskningen där ungdom och barn är inte så intresserade av utbildning mera, men de kidsen är inte här. Här är de andra som är intresserade. Tack för er alla.
Ja,
Alf, sprid ordet.
Nyfikenheten är AO.
Absolut, där hade vi det. Nyfikenhet. Det ska vi odla och tända nyfikenhetens gnista i våra barn och i alla våra människor runt omkring oss och så vidare. Hörni, tack ska ni ha, ni som kom hit, tack ska ni ha, ni som lyssnar och tittar och ni som chattar. Vi hörs igen på Vega och på arenan och vi mojkas när vi syns på stan. Tack ska ni ha. Ni har alltså hört ett sammandrag av onsdagens direktsändning från Åbo när Kvanthopp firade sin 20-års födelsedag. Vill ni höra och se hela den 2 timmar långa sändningen så finns alltså streamen på Yle Arenan. Men det var allt från Kvanthopp för den här veckan. Nästa vecka ska vi höra om årets vetenskapliga Nobelpriskörd. Markus Rosenlund så heter jag. Vi hörs. Hej så länge.